Det känns otroligt kul att vi har en sån drömgäst som kommer att inleda det här passet. En av våra favoriter på ett bolag vi tycker väldigt mycket om. Det är förstås Sara Strömgren Davidsson som är vice vd på Performic. Och vi befinner oss just nu i den här situationen att vi håller på att rekrytera. Så det känns jättekul att välkomna dig och diskutera titeln Så lyckas du med din säljrekrytering. Varmt välkommen Sara!
Tack snälla! Vilken presentation! Fantastiskt! Tack snälla! Jättekul att vara här. Och jättekul att prata säljrekrytering med er. Jag vet ju vilken fas ni är i och den situationen delar ni med ganska många. Så det tycker jag ska bli jättekul. Jag ser fram emot den här halvtimmen som vi ska försöka fylla med massa bra saker.
Och så vi ska försöka täcka både från den rekryterande sidan men också den som söker jobbet så att man får båda perspektiven. Men vi kanske kan börja lite ändå från vårt perspektiv i och med att jag är säljansvarig hos oss och vi söker ju en säljare. Var ska man börja någonstans när man har sett att det finns ett behov av att vi söker en säljare?
Lagom bred första frågan. Alltså.
Nej, men jag tyckte det var ganska bra att du började med den. För att jag hade en liten idé om att det är bra att få med sig någonting som handlar om hur man faktiskt förbereder sig för en rekrytering. Och det där tycker jag att om man rekryterar till ett team som du gör nu till exempel Thomas. Då är det en klok idé att börja med att analysera teamet. Vad har jag för kompetenser, för egenskaper, för människor och personligheter på plats idag? Hur ser teamet ut? Vad är våra styrkor? Vad är våra utvecklingsområden? Och sen sätter du liksom kravprofilen efter det. För att det är ju meningen att den som ska komma in ska fylla på med någonting och komplettera det här teamet så att det blir ett starkt säljteam. Så den analysen tycker jag är jätteviktig att göra. Och den kan man göra på olika sätt. Men det viktigaste är att man faktiskt tar sig tiden. Ner och gå igenom individ för individ och titta på teamet. Ta hjälp av ett arbetspsykologiskt test till exempel om du behöver. Men gör analysen först.
Okej, så börja, vad har vi själva för styrkor?
Ja.
Det roliga, teamet är liksom Thomas. Så han ska ju analysera sig själv då helt enkelt.
Ja men faktiskt Filip, det är helt rätt.
Ja, det är faktiskt allt. Har du gjort det?
Jag gjorde ju den övningen på mina styrkor. Det tog ju 3 veckor liksom. Alltså bara sitta och gå igenom alla.
Du hittade inga, det var därför. Det, var bara, det fanns inga styrkor att hitta. Det var lite så svårt. Det tog lite tid. Så.
Nej, det är inte bara jag som är ett... Alltså vi jobbar ju väldigt tätt ihop. Så att det är fler än jag. Även om det är jag som är ensam på sälj.
Men gör du det där jobbet lite så slipper du gå i en av de vanligaste fallgroparna tror jag. Det är att du går och rekryterar samma igen. Man har i princip en färdig kravspec på en säljare. Så går man på det.
Ja.
Hur viktig är kravspecen då? Vi har ju skojat lite om det i videon så här, att man inte ska ha kravspec. Du kommer ihåg den kanske. Jag tror du kommenterade den också.
Det gjorde jag säkert.
Det är på skämt så. Ja. Men kan du säga någonting om liksom, hur ska man jobba med kravspec och inte?
Nej men vet du, alltså Filip, jag tycker kravspecen i sig som formalia är ju egentligen oviktig. Men att skapa sig en tydlig bild av vad det är vi letar efter, det är jätteviktigt. Man brukar säga att en felrekrytering kostar någonstans mellan 250 000 och 1 miljon. Om man bara betänker det så är det äckligt dyrt att göra
fel. Ja, det är alldeles korrekt.
Det är inte bara all tid du lägger i början, utan det är dels kostnaderna som kommer sen, men det är också, du kan bränna kunder, alltså, du kan göra den där listan jättelång. Så att jag skulle säga förberedelse är viktigt. Om du vill kalla det för kravspec enligt gamla modellen, det är liksom oviktigt. Men förbered dig, vet vad du letar efter, annars kommer du inte hitta det.
Mm. Vilka skulle du säga är de vanligaste fallgroparna i en säljrekrytering?
Ja, men en av dem är ju det. Dålig förberedelse såklart. En annan kan ju vara att man drar säljare lite över en kam. Man glömmer bort att säljare är också unika individer. Vad är det vi behöver just nu? Det är superviktigt. En annan tror jag det är att man, det kommer vi in på säkert mer sen, men att man går lite för mycket på erfarenhet. Jag skulle säga att just när det kommer till säljare så handlar det ju väldigt mycket mer om attityder, om personlighet och om egenskaper än vad det gör om erfarenhet och kanske om man vill kalla det för talang. Det är hårt arbete, så det är det du ska få kon på. Så att du letar efter rätt saker. Stirrar inte blind på ett CV, för det kommer inte ge någonting i det sammanhanget.
Bra. Vad skulle du säga är de vanligaste fallgropande från den som söker?
Och den som söker, jag tror att läs igenom och försök skapa en förståelse för vad det innebär, det här jobbet. Ett säljjobb är ganska tufft. Om det står du behöver kunna ringa kallt i annonsen, då behöver du kunna ringa kallt. Och då måste du liksom inse det från början. För att det är ganska få som går in och som lyckas, som går in med inställningen att det stod så litet i annonsen, så att det blir säkert ingen kallringning. Så läs den annonsen ordentligt innan du ger in i matchen.
Och på ett sätt kan jag tycka, jag har ju rekryterat tidigare som mellanchef. Och då var ju säljrollen mer renodlad. Alltså det var mer traditionell försäljningssetup. Alltså man prospekterade, man bokade möten via telefon. Mm. Man genomförde möten ute på plats och så gjorde man affären. Idag har ju säljrollen blivit mer, åtminstone som vi förespråkar. Liksom ena dagen så ringer man kanske kallt, men andra dagen så sitter man och skriver manus till sketcher vi gör inför när vi gör content. Eller man är med i en podcast. Alltså man blir en marknadsförare. Precis. Det finns liksom så här. Så att, hur ska man tänka där och hitta någon som... Så det är en ganska bred roll på ett sätt som är något annat än för 5 år sedan.
Mm. Man brukar ju säga att ju bredare rollen är, ju tydligare måste du ju vara i din kravspec såklart. Och sen finns det ett uttryck inom rekrytering. Det är så att man letar efter en rödhårig kines. Och det finns ju inga rödhåriga kineser. Man vill ha allting. Det går inte. Men det du far lite efter nu, Thomas, som jag hör, som jag tror kan vara relevant för många, det är ju att den här klassiska säljaren håller ju faktiskt på lite att fasas ut, som bara sitter och ringer. Utan nu har vi ett jättestort digitalt landskap som man ska navigera i. Och nästan oberoende av vilken säljroll du går in i, så kommer du just stöta på det här. Och jag ser bara hur det förändras hos oss. Idag vill vi ha människor med digital kompetens. Alltså säljare som också kan sälja via sociala medier och så. Det tänkte vi inte på bara för 5-6 år sedan, skulle jag säga. Så att det är klart, den utmaningen finns ju, att vi säljer på flera olika sätt. Men jag tror det är svårt att förvänta sig att du ska få in en säljare som är duktig på allt.
Tror du, är det vanligt eller? Att man går in med den inställningen att men här ska vi hitta någon som kan göra hela processen och allting runt om och så?
Jag tror att man kan ha en övertro på, dels på att man kan få en person som kan allt, men också på hur snabbt det ska gå och få upp en person på banan balla. Liksom i alla moment. Jag brukar säga att det premierar hög aktivitet, men ha lite tålamod med resultaten. För det är det viktigaste med när man så småningom får in en säljare i organisationen, att man får upp den på hög aktivitet.
Men det här med att börja jobba hos en person då? Alltså senast jag sökte säljjobb, aktivt sökte säljjobb, det är 10 år sedan. Då ville jag hitta, jag hade bestämt mig för att jag ska försöka bli Sveriges bästa business-to-business-säljare. Det hade jag liksom, var mitt mål. Och då ska jag hitta en plats som kan ta mig dit. Så då var jag aktivt sökte. Jag var på ungefär 30 intervjuer under en period. Och till slut så föll jag inte för ett bolag, utan jag föll för en person som tog mig med häpnad och byggde upp en vision. Och så det var på grund av den personen som jag tog det jobbet. Det blev väldigt bra. Men jag tittar inte i kravspesar eller annat liksom. Hur mycket ska man väga in ens intuitiva känsla?
Det tycker jag är jätteviktigt. Och det där blev ju bra för dig, eller hur?
Ja, det blev det.
Ja. Och jag tror det är jätteviktigt att när du söker jobb, att försöka få en förståelse för vilka människor det är du ska jobba med. Det är ju om möjligt ännu viktigare än att du har liksom, kan relatera till arbetsuppgifterna. För att kan du inte relatera till människorna där och till företaget, Så då är det ju verkligen, verkligen svårt. Så det tycker jag är jätteviktigt att skanna av som kandidat. Är det här ett företag som med människor jag kan gilla? Kan jag känna det? Och också något som jag tycker är jätteviktigt att skanna av från båda parter. Det är att det finns en passion. En passion för det som man ska sälja. Då blir det så mycket lättare.
Verkligen. Men vill du kanske säga någonting till, för vi har en del rekryterande chefer här som lyssnar såklart också och tittar eftersom vi spelar in det här webbinariet. Liksom, hur ska man tänka då som rekryterande chef om man förstår så här, men man kanske väljer en person. Hur viktigt är det att bygga då det personliga varumärket? Lite ledande fråga kanske, men jag har en tanke kring det.
Filip, dina frågor alltså.
Det var lite väl tycker jag, det var lite säljigt tyckte jag. Ja.
Öppna frågor för fasen.
Ja, exakt. Jag får rött kort, jag blir utbytt till nästa.
Ja, men okej. Din fråga är hur viktigt det är att låta den här personen, alltså säljaren, bygga sitt personliga varumärke.
Ja, eller hur viktigt är det för att den rekryterande chefen
bygger sitt personliga varumärke? Jo, men ja.
För att kunna liksom attrahera rätt personal.
Okej, jag är med dig. Självklart jätteviktigt skulle jag säga. Det är att bygga sitt personliga varumärke är ett jättebra sätt att attrahera de kandidater du vill se in i ditt eget företag. Det skulle jag lägga tid på om jag var rekryterande chef. Visa vem jag är. Du kan sprida mycket av företagets kultur och värderingar den vägen.
Verkligen.
Så
verkligen.
Tittar man på som kandidat.
Jag tycker att det är många som missar där. Det är ju därför jag ställer frågan då. Att man inte gör. Du gör ju det på ett väldigt fint sätt, tycker jag. Man får verkligen en känsla för dig och liksom så här, ditt ledarskap och vad du står för. Och det gör ju att man blir liksom så här, fan, jag vill jobba med Sara. Det är den känslan man får.
Men det är fint att du säger, för vi har ju inte hållit på med social selling särskilt länge, och jag är inga gånger en expert på det. Jag håller ju på att lära mig, men någonting som har varit väldigt roligt sen vi började här i början av året, det är att jag får ganska mycket frågor och härliga mejl om människor som undrar över vårt företag och hur det är att jobba här. Så det har varit en riktigt utvecklande resa faktiskt. Så det är en bra grej.
Vi var ju inne lite på det tidigare, liksom, att man ska börja med att definiera vilka egenskaper vi har. Eller den som rekryterar. Men så här, finns det ändå egenskaper, tycker du, som definierar en duktig säljare?
Ja, men det tycker jag. Jag tycker dels en del är att man måste se till organisationen. Vad är det för typ av organisation och vad är viktigast här? Men om man ska generalisera lite grann, så tror jag att letar man efter en säljare, så ska man försöka hitta någon med mycket vinnarinstinkt. Alltså, vad menar jag med det? Så man måste vilja gå för en affär tillräckligt mycket. Man måste få en liten kick av att plocka hem den. Det tror jag är viktigt. Vill man inte tillräckligt mycket, då är det risk för att det blir lite för jobbigt. Särskilt då, eftersom har man jobbat med försäljning, så vet man att starten kan vara lite seg. Det andra jag tänker på så här generellt, det hänger ihop lite med det första, men det handlar om uthållighet. Det är många nej innan det blir ja. Att orka, hålla ut, ha fokus på målet, det är super, super viktigt. Som vi sa inledningsvis, försäljning handlar så mycket om hårt arbete. Men är man beredd att göra det, så kan man ju komma oerhört långt. Och sen kanske man ska säga en tredje. Då tycker jag nog, då skulle jag vilja säga emotionell intelligens. Och i det bygger jag in ganska mycket. Men jag tänker så här, man köper av den man gillar, eller hur? Man vill också jobba med den man gillar, om man nu ska sälja in ett jobb, som man ibland gör. Men till syvende och sist så behöver man vara duktig på att skapa relationer. Man måste vara duktig på att lyssna in. Och man måste faktiskt, tror jag, vara duktig på att komma så pass nära kunden att du vågar börja utmana. För där ser vi ju de allra duktigaste säljarna. De som klarar av det också. Så att vinnarinstinkt, superviktigt. Uthållighet och hög EQ. Det tror jag på.
Bra. Jag var lite nyfiken på det. Alltså, man vill ju ha ett differentierat team, vad vi är inne på. Så här, att man ska hitta egenskaper som inte bara är liksom likt ens egna, utan andra. Så här, men det där har jag upplevt själv när jag har rekryterat mycket. Det är ju ganska svårt. Det är ju lätt att rekrytera människor som är ganska lik en själv. Hur lyckas man ändå? Det kan ju vara lite uncomfortable zone. Alltså så här, ja, men det är lätt att ta det som man tror att man vet vad man får. Sen får man ju kanske inte det ändå. Men hur vågar man anställa människor som inte är lik en själv?
Får jag flika in en grej bara? Alltså, det har gått så långt. Jag gästade Iris Hadar som jobbar med integration. Få ut folk i samhället. De tar ju upp, de hade ju sett en jobbannons där. Det var ett plus om man spelade paddel. Alltså, då har man ju tagit det långt i att sätta en klischébild av en säljare. Det var liksom ett väldigt dåligt exempel på.
Hur gör du?
Alltså, hela den här grejen med magkänslan, det tror jag också att jag har skrivit någonting om någon gång. Det är otroligt lurigt, men det är viktigt att förstå att vi är alla bara människor. Om man bara har den insikten att magkänslan är ganska bra, den kan funka som ett lod, men den kan också spela med lite spratt.
För att det
är intuitivt när jag sitter med en människa, då vill jag tycka om den. Så jag kommer att leta lite grann efter saker som jag gillar. Och vad gillar jag för något? Jo, men jag gillar något sånt som jag själv gör faktiskt.
Exakt,
ganska ofta.
Så man letar lite där.
Ja, precis, det gör man. Så att, vad jag har lärt mig i alla fall, och det här gäller för mig, det behöver inte göras gällande för alla, men det är att när magkänslan säger ja, det här är en härlig människa, jag går för det, då kan det vara fel. Men de gånger som magkänslan har sagt nej, då är det ofta inte bra. Så att när min magkänsla säger nej, då brukar det vara nej, och det vågar jag lita på. Men jag litar inte på min positiva magkänsla. Och vad gör jag då? Jo, då tar jag in en kollega. Jag tar in en second opinion naturligtvis. Jag kanske kompletterar med test. Test tycker jag är väldigt bra när det gäller försäljning. Men då ska det vara ett arbetspsykologiskt test där man mäter beteende som är direkt kopplat till prestation. Det finns bra sådana. Det är ett jättefint komplement. För att objektifiera
det lite. Test, eller hur gör man det?
Vi använder Opto i säljrekryteringar. Vi tycker att det funkar jättebra.
Opto.
Opto, precis. Det kan man bara mejla mig lite mer om det och vad det är för någonting. Men det tycker jag är bra som komplement, för det är ett sätt att objektifiera hela processen. Då tar du bort ditt tyckande.
Och det kan också vara för att det är nu, till skillnad från för 10 år sedan, så har ju vi ändå ett större nätverk av personer vi känner inom sälj, och man känner till eller har hört om duktiga säljare som man kanske inte har jobbat med, och känner folk som man tror är duktiga eller som man känner och som har gjort goda resultat. Hur tycker du man ska göra liksom, när man ska anställa liksom, personer som man känner eller tror sig känna i alla fall?
Där har du ju kanske inne på en tredje fallgrop då, tror jag. Att ha lite för stor tilltro till just det här med nätverk. Mm. Att jag behöver inte gå ut och annonsera för jag har så brett nätverk.
Mm. Det är vår strategi.
Ja. Och troligtvis är... Ja, och så blir det en till Thomas och en till Filip sen. Alltså om man har lite... Förstår ni vad jag menar? Det är väldigt lätt att gå i just den här fällan, det vi har pratat om nu. Där skulle jag våga gå utmana i så fall och gå och titta i någon annans nätverk. Ni har ju människor som har nätverk som ligger utanför ert eget liksom, lite grann.
Mm, absolut.
Där, titta på dem. De som ligger längst ut i nätverket. Så att utmana lite.
Ja, men det är jättebra. Och det är när vi har reflekterat liksom våra styrkor. Eller en svaghet har ju varit kanske, på många sätt jag och Filip är ganska lika. Alltså samma ålder, samma bakgrund och liksom så här... Så det är ju, ja, vi försöker i alla fall, vi har gjort den analysen, så pass nyktra är vi, och försöker hitta kompletterande egenskaper och, nej, men på alla sätt.
Ja, då får jag väl ändå säga att jag som har träffat er allihopa, att nu sen Karin kom in så har ju ni på ett sätt skapat mycket mer mångfald och en bra balans i en grupp, tycker jag. Så jag skulle nog faktiskt säga lite att ni är rätt bra på att komplettera varandra, att ni har ett team som kompletterar. Tycker du inte det?
Jo, Karin har ju varit ett jättelyft för oss som bolag, men också för oss som... Ja, men ja, precis som du säger faktiskt. Har det varit väldigt lyckat.
Verkligen.
Vi söker fortsatt säljare om det är någon här ute som var sugen fram tills de såg oss idag. Och sen
exakt.
Rickard har skrivit, är man en säljare om man inte kan ringa kallt? Vad tycker du, Sara?
Då vill jag börja med att säga att det här är ju tyckande, va? Det är ju, finns ju ingen vetenskap här. Vad tycker man? Jag skulle säga att det beror alldeles på organisationens behov där du ska jobba. Det kan vara så att du kommer in i en roll där det faktiskt inte krävs att ringa kallt, där det finns ett upparbetat nätverk. Ja, men då är det klart att du kan jobba med försäljning utan att ringa kallt. Men vad jag menade inledningsvis är att läsa någonsin noga. Om du upplever så här, det här med att ringa kallt, inte för mig, det vill inte jag göra. Och det står i annonsen, även om det står finstilt. Ha inte orimliga förväntningar i så fall. Då kommer du inte att lyckas i rollen. Så att kolla kravspecen. Du kan absolut vara en säljare enligt mig och inte ringa kallt. Men jag skulle säga att det här med att ringa kallt, särskilt om man är i inledningen av sin karriär, det skulle jag rekommendera alla att göra under en period. För det är oerhört utvecklande. Då skuffas du ut ur comfort zone direkt. Och det är ju där utvecklingen sker. Kan man hänga i där en stund så har man mycket att vinna. Men med det sagt så kan man sälja på olika sätt.
Jag håller helt med definitionen där. En väldigt framgångsrik säljare som jag känner, han är dataingenjör. Och dagligen har han kontakt med ungefär 6000 personer genom olika flöden. Och han har aldrig pratat i telefon, höll upp att säga. Men liksom, han är en helt annan typ av säljare. Så att, men du besvarar den frågan. Vi har några, jag skulle vilja, innan vi släpper lös frågan helt, ha en fråga mer kopplad till det vi pratar om. Och det är liksom så här, den sista frågan kan jag. Hur ger en ny säljare en flygande start? Alltså hur kommer man igång? Eller från båda håll?
Bra.
Alltså, viktig fråga.
Jag berättade tidigare när det var en positiv magkänsla jag hade börjat någonstans och blev lyckat. Jag har ännu fler exempel när min positiva magkänsla inte har blivit bra. Av olika anledningar.
Just det.
Länge sedan, men... Men hur får man en flygande start?
Om man tittar från rekryterande chefs perspektiv då, så tror jag tror vi nämnde det lite inledningsvis, hög aktivitet från dag ett. Mm. Jag vill ju påstå att det sämsta man kan göra för en ny säljare, det är att säga, ta det lite lugnt de första dagarna, här har du personalhandboken, du kan läsa igenom den. Sen kan du sätta dig och prospektera i 2 timmar på LinkedIn i det där lilla rummet där borta. Då har man, risken är att man cementerar den här personen i comfort zone, och det vill man inte. Det tar inte kortare tid att bli bekväm då, det tar längre tid. Så att, ja, om man ska hårdra det, så sätter man en ny säljare bredvid säljchefen. Det kanske är det minst komfortabla du kan vara med om. Och så börjar man ringa. Man ringer ute bland folk, ute i den här säljkulturen. Det är jobbigt, det tycker alla är svinjobbigt. Man vill bara krypa in och så vill man prata för sig själv och allt det där. Mm. Men om man försöker kapa det där i början och så omfamnar man den nya säljaren. Man är nära hela tiden. Man har utsett en mentor som är en kollega också som tar hand om någon och säger att du klarar det. Och så kör man det där. Då förkortar man den där svinjobbiga tiden i början när man liksom ska pressa sig ut ur komfortzonen. Så det tycker jag är viktigt. Och sen kan man inte nog betona uppföljning. Alltså, vad blir gjort från dag till dag? För det skulle jag vilja säga, det handlar inte om att kontrollera. Det handlar om att bry sig om hur det går.
Mm. Är det liksom ett tips att täta uppföljning, gärna varje dag? Liksom, så här. Ja, men hur har det gått idag?
Ja, i början. Ja. Definitivt, yes. I början.
Och vad tänker du, liksom onboarding, det är så mycket som kan infattas i en onboarding-process, liksom. Det är så stort, men,
ja.
men vad tycker du att man bör ha, liksom, hur länge bör man ha en sån, och vad bör man följa upp och hur mycket?
Alltså, hur länge är lite svårt att säga, det kanske beror på hur omfattande verksamheten är som man ska jobba i, men jag tycker det är väl rimligt att i ett lite mindre företag, att man som en ny medarbetare, alldeles oavsett vilken roll det är, tycker jag, att man får möjlighet att träffa teamet. Och är det då som sagt ett litet bolag, då ska man träffa alla, tycker jag. Sen ska man ju få en klar bild av vision, mission, vårt varför, högre syfte, vad är det vi håller på med, hur gör vi skillnad? Det måste man förstå innan man ska börja gå ut och ringa. Så att det måste man ju såklart ge tid åt. En bra introduktion, vad är det här för företag och vad är vi för individer? Det kommer att göra stor skillnad faktiskt.
Hur tänker du kring att involvera medarbetarna i onboardingen?
Alltså, det
behöver ju inte bara vara chefen som gör, eller liksom eller HR eller vilken man nu som gör onboardingen, så att säga.
Nej. Jag tycker HR har en roll att fylla, absolut. Där kan ju HR bistå med att vi gör det på ett strukturerat sätt. Men jag skulle vilja säga att lämna över onboardingen helt till HR, det är inte en väg att gå. Utan som rekryterande chef så ska du hålla i det ansvaret. Men ta gärna in kollegor. Mentorskap är toppen. Därför att det tar mycket tid, och all den tiden har du kanske inte som rekryterande chef. Lämna gärna över ansvaret till teamet. Jättebra.
Det är 5 minuter kvar. Nu lyfter vi några av de frågor. Och vi har fått en fråga här kring ålder. Hur mycket hänsyn till ålder, eftersom alla typer dissade efter 45-50 år, .. och sen smiley. Liksom, tankar kring ålder kopplat till sälj, Sara?
Där tycker jag faktiskt att det är viktigt för oss som jobbar med rekrytering att utmana en massa fördomar och liksom, som finns på den här marknaden. Och överlag så är ju åldersdiskriminering det är meningslöst och det är högst olyckligt att det förekommer. Och jag vill ju tro att många i vår bransch jobbar för att motverka det. På säljsidan så tycker jag verkligen att man ska öppna ögonen för de som ligger över 40. Därför att här har vi ju... Vi pratade lite inledningsvis här om att erfarenhet... Vi ska hellre titta på personliga egenskaper och sådana saker. Men erfarenheten är ju inte oviktig. Men det kanske är en annan typ av säljroller som kan bli intressanta då. När du har gjort din första säljresa. Dessutom besitter man ju många gånger en personlig mognad. Och personlig mognad när man jobbar med försäljning, i synnerhet med långsiktiga säljrelationer, är ju en fantastisk tillgång. Så det rekommenderar jag alla rekryterande chefer, att om man har tänkt tanken att man på något sätt funkar bättre i säljsammanhang för att man är yngre, så utmana den tanken och tänk om.
Intressant.
Hur kommer man i kontakt med dig, Sara? Om man
liksom... Då kan man skicka ett mejl till mig. Man kan kontakta mig på LinkedIn såklart. Där hittar man mig, Sara Davidsson. Man kan också skicka ett mejl, sara.davidsson@performic.
Du får mycket hejar upp här i chatten också.
Vad härligt att se det.
Med all rätt.
Så kul.
Ska vi ta... Ja, men det här är en intressant fråga ändå. Det här med garantilön / provision. Ska man ha teambaserad provision? Vad har du för tankar här? Om du bara vill dra lite...
Ja, vet du, jag tror knappt att det finns någon fråga som vi diskuterar så otroligt mycket.
Du har en och en halv minut. En och en halv minut.
Det var lite taskig sista fråga liksom.
Ja. En och en halv minut. På en och en halv minut så säger jag, jag förespråkar teambaserade provisioner. Men det är också viktigt att belöna individuella insatser. Så hitta en kombination som funkar, skulle jag säga. Båda behöver vara med.
Ja, men det är intressant det där. Jag har gått väldigt mycket från att ha tyckt att individuell provision är liksom det shit och man drivs av det och så här. Men helt svängt om nästan och bara tycker att liksom, fasen, det är ju teamet och hur det går för teamet och hur det går för bolag. Det är det som är det viktiga. Alla har möjlighet att bidra. Inte bara säljavdelningen heller, utan alla bidrar ju till att bolaget går bra. Så att,
det där är ett helt eget webbinar. Det
är också ett webbinar hur Filip har förändrats helt på 10 år. Det här var ju jättegivande, Sara. Du är i toppen. Och jag har lärt mig väldigt mycket av det här konkret. Och tack så mycket ni som har varit med. Vi tar inte er för givet. Och ja, vi gör det här för att försöka bidra med kunskap och ha en kul och givande dag ihop. Så att stort tack Sara för att du gästade dig idag.
Tack snälla.
Ja, jättesnällt att du ville ställa upp. Superbra tips. Jättekul att prata med dig.
Jättekul. Tack snälla.